Japp,
hallå!
Hallå, Peppe!
Hej, Peppis! Hej, Sissis!
Hej, Johanna!
Vad var det fåniga smeknamn? Jag ber om
ursäkt. Hej, hur mår ni?
Ah, jättebra, faktiskt.
Ja. Smeknamn, kan vi ta det lite kort? Sissis sa du nyss. Då säger jag bestämt att Sissi, det kan ni fetglömma.
Det finns inget som gör mig så förvirrad som när folk kallar dig Sissi när de pratar om dig.
Då vet jag, vadå? Heter man Cecilia är det liksom lite så här... ja, det är någon slags självklarhet att Sissi, det är liksom... Det är det man kallas. Men det gör ju inte jag. Jag har aldrig gjort, jag har aldrig gillat det egentligen. Så att jag försöker ut, jag kämpar ju med näbbar och klor för att inte vara Sissi. Jag vill inte förelämpa någon Sissi, men jag känner mig helt enkelt inte som en Sissi. Peppe, vad gäller dig så är ditt namn väldigt svårtippat, för du heter ju inte alls...
Hela hon är ett smeknamn.
Ja, precis.
Ja. Jag heter ju Jeanette, egentligen.
Ja, men det vägrar jag att säga.
Ja, men det är bara du är arg på mig.
Ja, det är bara jag är arg på dig.
Jeanette.
Är det förvirrat i LA när det finns så många spansktalande som kallar...
Pepe!
Ja, du heter Pepe och kommer från allt som inte är spansktalande, det vill säga det vitaste landet som finns. Finland.
Ja, så det är kanske någon slags kulturell appropriering att kalla sig själv Pepe.
Om du också har en margarita och en stor sombrero då, och lös mustasch. Ja. Om du bara tar av den jävla lös mustaschen, Peppe, så går det, blir det mindre provocerande. Peppe, vad tar du till bordet? Vad tar du till skåpet idag? Vad plockar du ut ur ditt skåpet idag?
Idag plockar jag ut Britney Spears. Det är ju någonting som förenar oss tre, och det är en dokumentär jag har sett igår.
Ska vi berätta lite kort hur det förenar oss tre och ändå inte?
Det är ju en ganska sorglig historia egentligen.
För dig,
den för oss också ifrån varandra, kan man säga.
Det var den där gången när vi inte lärde känna varandra. Nej.
Alltså, det var så här, det var vinter 2014 i Los Angeles. Och då fick jag ett mejl av Sissan som jag tror jag träffats en gång tidigare kanske. Alltså, vi kände inte varandra bra. Vi hade liksom med några små trevande försök hade vi, försökt få kontakt med varandra.
Hältande
ja,
försök.
Men det gick så där. Och så vaknade jag upp en morgon av att ha fått ett e-post av dig, Cecilia. Och jag blev ju jätteglad, för det var liksom ett riktigt kontaktbesök. Och då skriver du så här: hej, jag och några kompisar, vi ska åka till Las Vegas för att kolla på Britney Spears. Vill du komma med?
Ja.
Det var väl egentligen bara jag och Sissan.
Vi behövde en tredje person.
Och då sprang jag ju genast iväg till mitt klädskåp. Vad ska jag på mig? Hur klär man sig i Vegas? Och gud vad roligt det här ska bli. Och Sissan, du kan ju ta över vad som hände sen.
Ja, sen fick jag med svansen mellan benen återkomma ett par dagar senare och säga att peppern, det Las Vegas-resan, den kan du glömma. För då hade Johanna parallellt, vi hade väl brustit i vår kommunikation där lite. Och det var ändå Johanna som var liksom biljettköparen. Hon satt inne på biljetterna.
Var det så som vanligt?
Ja, det var precis så var som vanligt. Johanna, att du inte är någon slags form av professionell projektledare är ju... obegripligt.
Det är ju. Det
du får inte betalt för alla projekt du leder hela tiden.
Nej,
du bara
sant.
Gör det. Du leder projektet, även denna Las Vegas-resa då, som du hade biljetter till. Johanna hade frågat parallellt en annan person som då fick någon slags företräde. Så jag fick liksom höra av mig och säga till Peppe att ja, nej, tyvärr, vi tog någon annan. Det blev inget.
Men då är det ändå två bra grejer med det här. Eller en bra, en lite sorglig. Men den bra grejen, Peppe, är ju att du sparade mycket pengar på att inte åka. För att den tredje personen som åkte med istället, vi tvingade ju henne att köpa två väskor under den här resan. Det var sånt grupptryck. Eller jag och Sissan köpte inget, men hon var tvungen att köpa två märkesväskor.
Åh gud, det hade jag aldrig haft råd med.
Men sen såg jag också, för att jag tittade nämligen på en bild från det här bara häromdagen. Och då såg jag att du hade kommenterat, för jag tror att jag hade lagt upp den någon gång, så hade du kommenterat, ja, den här bilden tror jag att jag har tagit. För det var som att trodde att vi har pratat om det här så mycket, att du trodde att det var du som hade varit med och tagit bilden i medias. Det var så sorgligt.
Ja, ni som aldrig har upplevt hur det är att bli bortvald. Jag ska försöka beskriva den känslan för er. Då kanske man går till och med in i en liten psykos, så man verkligen tror att man har varit med på det, trots att man inte varit det. Men hörni, det som jag faktiskt aldrig frågade er, jag antar att det gjorde för ont för att kunna fråga er, men nu när det här, nu börjar såren småningom leka, måste jag fråga er, hur var Britney Spears?
Nej, det var en sorglig syn. Det var sorgligare än din kommentar där.
Det var lite stelopererat. Ja,
hon var liksom en person med lite så här, vad ska vi säga, slapp rabarbesvajsarmar.
Som om hon stod på en liten vagn och rullades ut då på scenen för att röra lite på armarna. Det var liksom, ni minns hur hon kunde dansa förr.
Det var liksom inte, hon gjorde det hon skulle göra, men det var, man kan tänka sig som en person som har liksom utfört samma rörelse, arbets i någon yrkesroll ett helt liv, lite den känslan.
Alltså jag såg ju New York Times dokumentären om henne igår, och min första tanke var att alltså, finns det några lyckliga barnkärnor? Alltså finns det någon som det har gått riktigt bra för som har varit barnkärna?
Känns som att Ryan Gosling mår ganska bra. Det är bara vad som jag inbillar mig, men det känns ändå så.
Varför är han barnstjärna?
Han var ju också Disneyklubben.
Jaha, det var han, just det. Just det.
Som Justin Timberlake, han är väl också det. Han mår kanske
exakt. Han är väl ganska.
Men han mår ju inte bra.
Alltså, men det är för att du hatar honom.
Nej, det tror jag inte.
Nej, men du hatar honom. Inte honom. Jo, det gör du.
Jag kan berätta otrohetshistorier. Nej, det kan jag inte göra. Men jag kan berätta. Eller inte.
Det här är sanningen. Johanna säger nu att hon säger, nej, men jag vill inte liksom hänga ut Justin. När det i själva verket bara handlar om att hon har glömt hela historien. Det var en bra historia en gång i tiden. Men nu har minnet liksom...
Exakt. Men alltså, jag skulle kunnat hört den historien förra veckan. Jag hade glömt den ändå. Det är ju tyvärr så med mig. Ja. Så jag kan bara kasta ut moln, spraya en liten känsla av någonting. Och sen får det vara så.
Så, Britney. Ja, det var, hon mår ju obviously inte speciellt bra. Nej. Vad händer i den här dokumentären? Kan du sammanfatta?
Ja, men den handlar om den här Free Britney-rörelsen. Hon är ju sedan 12 år tillbaka under förmyndarskap av sin egen pappa. Så han tar hand om alla hennes pengar, bokar alla hennes shower. Hon kan typ inte ladda ner en låt från iTunes utan att han måste godkänna kvittot. Liksom, hon har ingen kontroll över sina pengar. Hon drog ju in otroliga mängder pengar, alltså både före men speciellt under just Las Vegas-turnéerna. Hon fick en residency där, som det heter, och gjorde liksom, jag tror hon sa så här i dokumentären, att en show kunde dra in $300,000, och det gjorde hon ju liksom flera stycken shower i veckan, så det är liksom inga små pengar precis. Men och då pågår det parallellt en sån här rörelse som heter Free Britney. Den har till och med, det har du hört talas om, Sissan.
Ja, det har jag hört talas om.
Och när man ser på den här rörelsen, då är det liksom folk som motsätter sig det här förmyndarskapet och säger att Britney Spears är en fånge, det är hennes pappa som bara pumpar ut, vill bara ha alla pengar hon kan dra in, och liksom, han utnyttjar henne. Och då... Men alltså när man intervjuar och ser de här människorna som går omkring med så här Free Britney-skyltar och tolkar det hon lägger ut på Instagram, de kan ju vara sådär att ja, nu blinkade hon 3 gånger och alla vet ju att 3 blinkningar betyder det här. Det påminner ju väldigt mycket om QAnon, alltså rörelsen som vi talade om i förra avsnittet. Du vet när Donald Trump står och pratar och har 17 vajande flaggor bakom sig, då tolkar liksom QAnon-anhängarna det som om Q, det är ju alfabetet 17:e bokstav. De här flaggorna som Trump har lagt bakom sig betyder att han ser oss och han är på vår sida. Man liksom ser det man vill se. Och så de här grupperna, det blir liksom, de påminner så mycket om varandra som man känner, så det är lätt att tro att det bara är en konspirationsteori. Och då blir jag väldigt tudelad, för han verkar ju, alltså New York Times dokumentär hade verkligen vinklat den här pappa. Det var liksom pappan som den onda i historien. Det var liksom ett väldigt tydligt narrativ, och han verkar inte vara någon schysst död. Men det blir liksom, det blir lätt att jag liksom misstror Free Britney rörelsen för att den påminner så mycket om en annan konspirationsteori. Och där, nu vet jag liksom inte vad jag ska tycka. Har de rätt, eller är de bara lite galna? Tänk om konspirationsteoretiker ändå har rätt och det är ingen konspiration.
Ja, men oavsett så här, känner man inte att oavsett om de har rätt eller fel, det här att Britney liksom är så otroligt stympad i sitt, att hon är så fängslad, är väl bara en gräslig historia. Hur illa däran kan en människa vara. Hon verkar ju fungera. Hon kan ju uppenbarligen posta bilder till ett Instagramkonto. Hon kan ju prata och sådär.
Vilka är källorna i den här? För jag tänker, alltså det är ju inte hon själv.
Nej.
Alltså, vilka är det som ligger bakom den?
De pratar med en hennes förra assistent som har varit någon slags stand-in föräldrar, nanny, som till slut kom fram till att vara hennes assistent. Och den kvinna som, hon verkar inte liksom vara smartast i stan om vi säger så, men som liksom, när Britneys föräldrar var tvungna att vara hemma i Mississippi, bodde de väl i då, och tog hand om Britneys yngre syskon, då reste den här kvinnan med henne runt om i världen när hon var tonåring och liksom höll hennes sällskap och så till att allt gick någorlunda rätt till. Henne intervjuar dem. Så intervjuar de några advokater. De intervjuar Britneys bror också. Och de intervjuar inte honom. De klipper in en bit av en intervju som han gjort tidigare. Och där säger han typ så här att ja, kvinnorna i vår familj, de är svåra att kontrollera och liksom... Vi har verkligen haft besvär. Det är lite jobbigt att ha kvinnor med så starka åsikter, så det har varit jobbigt att kontrollera dem. Först överraskad för att med tanke på, jag har så stort förtroende för New York Times, men det kändes som en... det kändes lite YouTube-ig, den här dokumentären, om jag ska vara helt ärlig.
Det låter väldigt spekulativt.
Ja, sen står det i sig på slutet.
Det låter som att ett till sätt att utnyttja Britney på något sätt. Alltså, nu är det ju säkert... Det bör ju vara så att det är någonting, något som är vajsing. Men det känns ändå som att det är ännu ett sätt att utnyttja det faktumet att hon då kanske inte mår 100 och sådär.
Alla ska ha allt av Britney. En annan sak som jag tänkte på var såklart hur otroligt, alltså trots att det ibland är svårt att se att vi har kommit någonstans i liksom jämställdhetsarbete, men herregud så kvinnohatet florerade liksom i början på 2000-talet när folk var så besatta av om Britney Spears är oskuld eller inte, och som hon fick fråga, så det var det hon fick prata om i intervjuer, om hon hade legat med Justin Timberlake eller inte. De var ju liksom ihop efter, nej, men de var,
men jag jobbade på liksom, jag jobbade på tjejtidning och även på Expressen då, liksom inte då, men ja tidigt 2005, 2006, 2007, mitt i liksom när det var som sunkigast egentligen. Det var liksom det första man kollade när man så här kollade igenom bildflödena var ju om man kunde hitta någon som hade visat en nippel som vi kunde liksom sälja tidningar på. Det var liksom standardrutin. Man kom till jobbet på morgonen, kikade igenom så här bilder, något så här skandalöst eller något som har hänt, och så körde man på det liksom. Vilket ju är helt det känns ju helt sjukt nu förstås, men då var det liksom det var det som sålde tidning helt enkelt. Så skulle man jobba på den här tidningen, så var det man så man gjorde så. Och det känns ju, det är så otroligt omodernt alltså. Det går knappt att fatta att det var så nyss sen ändå.
Alltså de intervjuar, jag tror att inte var People.
Det är ju inte långt. Det är inte jättelångt ifrån det som man ändå fortfarande är.
Nej.
På.
Men alltså, jag tror det var Us Weekly som hade en budget. Alltså innan sociala medier var ju paparazzi-branschen stora, och det ser man också i dokumentären hur besatta paparazzierna var att följa efter Britney Spears. Och vilken liksom fantasisummor de på Us Weekly lade ner på att få bilder på henne. Alltså de hade budgetar på många $100,000 per vecka för att bara få liksom in för... få in några bilder på henne, för det sålde så otroligt bra. Men hörni, och det tänkte jag på en annan sak när jag såg den här dokumentären. Ni kommer ihåg, för det finns ingen som inte kommer ihåg när Britney Spears rakade av sig håret.
Nej, och, jag har varit vid den salongen. Jag var tvungen att åka dit och bara kolla utanför. Så. Det låg väldigt nära där jag bodde i LA, så att jag tog en biltur. När jag hade lyssnat på P3-dokumentären om Britney Spears blev så nyfiken, så då drog jag dit.
Hur
det var
det
extremt oansenligt. Nej, men det är ju verkligen en så här liksom Ullas klipp och fön.
Typ. Ja.
I ett hål i väggen verkligen, i Tarsena. Alltså, vi är på Ventura Boulevard i Tarsena. Ett litet, bara så här, liten fyrkantig låda med någon slags liten så här oansenlig skylt där hon bara pep in.
Att hon ens behövde en frisör för
nej, men det gjorde hon ju inte. Hon drog ju in det.
Vägrar göra det.
Ja, hon drog ju bara in där i någon form av totalt upplösningstillstånd, okay. Och bara slet åt sig rakapparaten och gjorde det själv.
Men visst, men den här liksom håravrakningen har ju symboliserat kvinnlig galenskap liksom. Det är ju folk har ju, man har ju skojat om just Britneys, ja, men just den här grejen har man ju liksom, populärkulturen har ju plockat upp det hur många gånger som helst. Alltså, ja. Där, då man kan liksom använda det som referens, då blir jag galen, då blir jag Britney som rakar av sig håret. Men när jag såg den här dokumentären tänkte jag på att hon är ju fan, alltså det är ju inte galenskap, det är ju bara frustration. Hon är ju bara, hon känner bara, fy fan, lämna mig i fred. Men ja, eftersom det galnaste en kvinna kan göra är att inte vara attraktiv, inte vara så behaglig och attraktiv, då hon bara fuck you, jag rakar av mig håret, jag gör liksom, jag står inte ut liksom med det här längre, att vara den här
sexsymbolen. Precis, det måste ju vara någon form av, det måste ju vara någon form av så här, att man är jävla less på att vara liksom, alltså om jag rakar av mig håret så är inte jag den här ljuva kvinnan längre, utan då försvinner den personen.
Men jag tänkte, hörde du inte också ihop med drogtester?
Ja, det sa de ingenting att, om.
Men, typiskt. Om man knarkar mycket så kan man alltså testa i håret.
Jaha.
Att det, ja, det tror jag har hört.
Ja, intressant.
Ja. Sa det hon som inte har något minne.
Nej, men det är typiskt dig, Johanna, att kunna allt sånt här. Men det som jag tänkte på, att men en kvinna som inte vill vara snygg, då tolkas det också automatiskt som galenskap. Alltså ingen vid sina sinnes fulla bruk som kvinna kan väl inte vilja vara snygg och ha långt hår?
Jo, eller nej. Både ja och nej. Alltså så är det ju. Men jag har också tänkt på att i alla så här trender eller alla tider så går ju pendeln liksom fram och tillbaka. Och när jag tittade på Ted Lasso, för övrigt otroligt bra. Och jag tänkte också på när jag såg den, Johanna, för det var ju givetvis Johanna som sa att den här ska du se. Så kände jag att det är nästan ansvarslöst av dig, Johanna, att inte tipsa till folk på typ Instagram varje vecka saker du ser som du är bra. Jag tycker att det är taskigt.
Det gör jag ju.
Nej, det gör du knappt. Då får man fan vara med i sådana fall.
Du får titta närmare.
Nej,
så fort jag ser någonting som jag tycker är jättebra, då kan jag ju inte hålla mig.
Men du lägger det kanske på stories och så försvinner det ett dygn senare. Du kan väl göra en lite så här höjdpunktets tv-serier du borde se. Någonting, styr upp det lite mer. Du är ju liksom en sån gottebank.
Jag styr upp så mycket annat.
Ja, men det...
Jag gör vad jag vill.
Ja.
Sade hon surt.
Okej, bra snack. Ja. Ja, men i alla fall, Ted Lasso.
Tack för mig.
Ja, den här Ted Lasso då, huvudrolls...
Älskar Ted Lasso.
Ja, den var verkligen otroligt bra. Men huvudrollskvinnan då, Rebecca, tänkte man ju på. Det var det första man tänkte, att hon var ju så här en ovanligt... Alltså hon var ju enormt piffig, inte så. Alltså jätte... snygg så, piffig, men hon var ju helt ofixad. Och då kände jag att det var så jävla härligt att se, för att hon det var så, det kändes så här fresh och krispigt. Så nu tänker jag att min känsla är då att nu vänder det. Alltså nu det kommer inte, man vill inte ha liksom såna här orimligt snygga 55-åringar. De finns ju inte på riktigt. Men den här kvinnan, Rebecca i Ted Lasso, hon var ju, tänkte inte ni på att hon var så här, hon hade ju liksom, hon var liksom inte fixad överhuvudtaget. Det var både rynkor och det här.
Fixad? Menar du opererad eller?
Ja, men botoxad eller så. Det var ju liksom rynkor och det var liksom både, men hon var ju så extremt snygg, men inte på ett så här, hon såg ju ut som sin ålder verkligen, men ändå var hon ju så här råhet och då...
Men det tycker jag att det är många som gör det. Alltså visst, det är många som gör botox och fillers och allting sånt också, men jag tycker också att det är många som är inte fixade.
Ja, men det kanske är de här som är medvetet inte fixade. Men det här var ju en typisk kvinna i liten dräkt och med höga klackar och så. Alltså som i vanliga fall hade kanske varit en kvinna som hade förväntat sig vara liksom ganska så här slät. För hon var inte kategorin så här aktivt val, den typen av kvinna som vi kanske är lite mer. Nej, men den som är så här lite mer... Men, ja, jag vet inte, som att man,
men det som man kanske inte förväntar sig av en brittisk fotbollskvinna.
Nej, precis.
Eller fotbollsfru.
Och i den stilen heller, hela kittet liksom.
Men svänger det verkligen? Jag tänker liksom på alla 25-åringar med Bianca Ingrosso som ju osannolikt.
Nej, men det är för att de inte har fattat den. De har inte fattat den. Jag tror att det snart kommer bli en låg status och vara ganska fixad.
Och
för det är liksom lite smaklöst.
Jag tror att det kommer gå åt ett annat håll. Jag tänker så här, det trodde man även på 90-talet när det var, du vet, systrarna Graf hetsen som mest och så här slitsbrudar. Det var ju en annan sorts utseende ideal, men det var inte bättre än det som är.
Nej, det kommer säkert dyka upp något annat.
Det värsta med nu tycker jag att det ska se naturligt ut, fast det verkligen inte är naturligt. Förut så var det åtminstone ärligt att det var fixat.
Ja,
och det skulle
man
se ut som att man var Barbie. Liksom. Nu ska det vara så här, nej, det är så här ser jag ut. Ja. Fast man vet att man absolut inte gör det.
Nej, men det är väl också fint tycker jag. Ja, gud, jag har inget emot fix. Alltså, det tycker jag verkligen. Alltså, det får, alla får väl göra precis vad de vill. Eller alla har väl sina egna gränser. Men jag menar bara att det här, liksom, för egen del så känns det ju som ett jävla mycket härligare alternativ. Att åldras med en snygg, liksom, 55-årig förebild med, liksom, rynkorna där. Än att kämpa mot något så här ouppnåeligt. Jag vet inte. Jag vet inte. Men min känsla är att det är klart att det kommer dyka upp något nytt. Det är ingen som kommer så här operera ditt rynkor. Det kommer inte hända. Utan det kommer dyka upp någon ny trend då som alla ska ha eller göra. Men just det där så här ålderslösa som blir när man tittar på en person som är så fixad att det går inte av om de är liksom 29 eller 49, för att det är så, det blir bara så lite sletet mitt emellan av alltihop. Folk får verkligen göra vad de vill, men jag tror, jag säger det här nu och mark my word, det där kommer liksom snart kommer det vara, precis som så här stora tuttar blev liksom så här cheapt och liksom smaklöst ganska så snabbt. Mm. Så kommer det här också bli cheapt och smaklöst, eller det är det väl redan, men mer liksom på en högre nivå.
Sidan så här, det är så mycket handlar om hur man själv uppfattar det. Jag köpte en så här ögonconcealer. Nej, inte ögonconcealer, för den ska inte dölja ögonen. Men här är det därför
ögonvittorna.
Man har under ögonen. Och det, alltså, jag tror inte någon annan ser någon skillnad, men för mig själv, när jag ser, alltså, när man slipper det blåaste, det är ju underbart.
Ja, men...
Så då tänker jag att på samma sätt så kan ju en injektion kanske hjälpa någon annan.
Ja, men verkligen.
För mig så syns det ingen skillnad. Nej. Men för den personen så slipper den störa sig på någonting.
Nej,
som den har stört sig på jättelänge.
Och jag kommer liksom inte gå helt så här ofixad genom livet. Det kan jag inte på något sätt tänka mig. Både min mamma och min pappa har så här, alltså, enormt långa ögonlock. Alltså det är som små så här, ja, någon form av hud situation som har liksom bara eskalerat på ögonen på båda.
Ser framför mig hur de hänger ner till läpparna.
Ja, men typ. Men det är, man får liksom bara säga, men hej pappa, man får liksom bara bläddra upp där under bakom mig någonstans. Där kommer väl inte jag hamna. Då kan man ju, jag säger bara, jag är verkligen öppen för förslag, men jag säger också att jag tror att det där utseendet som är så här helt liksom det här marsvinslucken med stora kinder och liksom det är liksom inte, nej, det har inte långt kvar.
Men alltså jag kan ju också bli inte, alltså lite nedslagen när jag ser mig själv i spegeln. Vet man vaknar och tappar in i badrummet och ser sig själv och allt det liksom. Ja, men
eller man råkar få på den här omvända kameran.
Ja,
på telefonen.
Åh gud, ja, fy fan. Men jag kan också,
men det är så deppigt så det kan man inte ens, det raderar jag från mitt minne. Det, ja. Där bara, det tar jag bara bort och bara, det kan inte vara jag. Det kan inte vara jag.
Det är någon annan.
Det stämmer inte. Det stämmer inte. Jag förnekar.
Det råkade vara på ett fulfilter dessutom.
Så jag vill verkligen vara snyggare och liksom jag vill verkligen vara snyggare. Men herregud, orka liksom hålla på, räcker det inte om man liksom besöka tandläkaren och gynekologen och gör andra undersökningar, ska man en ytterligare också
gör
fixa
gynekologen.
Nej, men tar ut och
ja,
vanlig gynekolog. Liksom...
Ja, okej. Jag trodde du menade att jag hade något med så här skönhetsindex.
Nej, alltså mina blygdläppar är perfekta. For the record.
Tackar som frågar.
Men ska man ytterligare hålla på liksom och göra möten och åka in och träffa någon som ska göra saker med ens ansikte på regelbunden basis? Alltså, jag orkar faktiskt inte. Då tänker jag, då får det här hänget vara liksom, åtminstone än så länge.
Ja, jag känner precis samma. Men jag kan inte lägga tid på det. Det är för tråkigt.
Ja, verkligen.
Plus man vet, det blir sällan perfekt.
Du är inte tillräckligt motiverad.
Nej.
Alltså, så ska jag känna också att det är samma grej. Tänka så här, ja men det kanske jag skulle testa. Och sen bara, nej, det. Och så kanske man bokar in någon sån här dermapenna. Och sen bara, nej men nu var det, nej jag avbokar för jag hinner inte. Och sen så ringer de och bara, ska du boka på? Ja, nej. Och så blir det liksom inte...
Nej,
jag är inte tillräckligt motiverad heller. Men, eller tillräckligt motiverad, jag är nog ganska bra på att vara så här, det här blir kanonbra, vi kör på det. Alltså, man bara byter lite vinkel. Alltså som upp här på morgnarna, går in i badrummet. Istället för sådär och liksom bara liksom morra åt sin egen spegelbild. Han sträcker på sig, suger in magen lite och bara flexar lite och så bara, ja, den tar vi, behåller den bilden, knallar iväg och bara lever med det istället. Men Peppe, du och jag också har pratat om att vi är ganska bra på att så här knalla förbi en spegel och bara vara så här, wow.
Men vet du vad,
det var
just det jag skulle säga. Det är verkligen något som jag har tränat upp liksom. Jag kan verkligen gå och se mig i spegeln och liksom kolla på min kropp och vara så där. Det är en ganska bra jobbat ändå för en 40-åring. Alltså,
ja.
Jag, men fan, jag ändå, ja, det kunde vara sämre liksom, kan jag känna. Jag kan
verkligen.
Och nu jag, som jag sa, jag liksom kan ju också känna en verkligen chocken när jag ser mig själv i spegeln, så det är överraskande. Men om jag är lite förberedd, då kan jag verkligen tänka så där. Men, how are you doing?
Jag håller med. Alltså jag kan tycka ibland, ärligt talat, okej, nu är jag helt ärlig. Jag kan tycka ibland att det är så här, det här är ju fan. Fy fan, vilken fräsch brud.
Men vet ni vad som är provocerande? Alltså, jag är väldigt glad för er skull, men det som är provocerande med det här är ju att ni är två snygga personer. Så varför skulle ni
inte
känna så?
Nej. Johanna, nu har du helt missuppfattat.
Jag förstår att självuppfattningen är annorlunda. Men ändå, jag sitter här och tittar på er medan ni säger det här.
Jo, men det här är inte två snygga personer. Det här är två personer som blir lite snyggare än man är för att man känner sig lite snyggare än man är. Det är min livsdevis och den funkar fan jämnt. Man ska alltid känna sig lite snyggare än man är för då blir man lite snyggare än man är. Man ska alltid känna sig lite rikare än man är för då blir man lite rikare än man är. Och så kan man fortsätta så i all evighet. Det är inte helt logiskt, men det funkar.
Nej. Jag har en annan grej att säga om killar.
Ja. Säg.
För jag har gått och tänkt på så mycket de senaste veckorna. Typ sen vi startade den här podden. Att ibland har jag tänkt så här. Är det för att startar vi den här podden för att jag ska få undersöka det här som jag nu har gått och grubblat på?
Oj.
Nu ska jag försöka få fram det här på ett sätt som det låter som att jag inte klagar på killar utan bara fascinerad av den här grejen. Så här, att killar är så mycket sämre än tjejer att säga ja, men kul eller så här, att heja eller stötta saker man håller på med på Instagram till exempel. För jag har en killkompis som startade en podd också för några veckor sedan. Och då skriver jag direkt, kul! Du vet.
Heja!
Spelar ingen roll.
Hurra.
Ja, spelar ingen roll vad jag tycker. Det är liksom, ja precis, man bara säger woho! Eller man gör ett hjärta, eller du vet, man gör någonting. Och sen tänker jag, intressant nu att se om han kommer göra det när jag startar den och lägger ut att nu finns den här podden. Så jag går och väntar och bara, du vet.
Nu kommer det.
Ni förstår inte hur mycket jag har tänkt på det här. Jag har tänkt på det så mycket. Tror ni han har gjort
Nej.
Det?
Nej, absolut inte.
Nu har det gått några dagar. Nej, det har han inte. Och inte sagt någonting. Alltså, och det är inte så att jag tycker så här, han borde verkligen stötta mig i det här. För jag skiter i vad han tycker, såklart. Du vet, det är mest, att jag är så fascinerad över att det är så.
Ja.
Att det är så många tjejer som säger, åh kul, eller vet. Sådär. Alltså nonsens stöttande. Men att killar är så dåliga på det. Varför
men det
de
kanske
det?
Är inte i deras kultur riktigt att vara så här. Tjejer är ju överhuvudtaget väldigt peppiga får man ändå. Liksom. Det är ju väldigt mycket så här. Ja men kör, go for it liksom. Så,
alltså. Ja men det som sägs om tjejer är ju alltid att det ska vara så mycket skitsnack.
Ja men det är så jävla alltså, mycket som sägs om tjejer som inte stämmer.
Men alltså vet du vad Johanna, jag har också tänkt på det där och det gick så långt för så jag bröt med en killkompis i höstas för jag tyckte att han får fan ta och skärpa sig. Det handlade visserligen inte om pepp men det var då jag bråkade med en tidning om ett arvode för jag tyckte de betalade.
Det var en icke-backning eller hur? I en situation, han backade inte det. Han höll käften istället för att liksom.
Och den här jäveln är liksom superaktiv på alla sociala medier hela tiden. Hela tiden när han skriver något på Twitter. Men fan, den här lilla saken kunde han inte ens dela. Och när jag frågar honom varför, då kommer han med en massa förklaringar på att han verkligen inte kan belastas för det här. Så jag bara, då får det fan vara. Och jag tror det är första gången jag har brutit med någon på sen högstadiet. Alltså.
Men jag tänker också att det kan vara, är det lite grann det att jag tänker när vi växte upp och man såg på så här filmer att det var ju alltid 80% killar som hade huvudrollerna i vet, tecknat eller vad som helst. Även rena fantasigrejer, det är alltid killar som är med. Sen är det plötsligt möjligtvis någon tjej som då ska vara någon sorts kärleksobjekt eller vet, vara kär i killarna eller någon kille är kär i tjejen. Men det finns liksom ingen annan roll för tjejer i den sortens filmer och tv-serier som vi är uppvuxna med. Och tjejer, den gamla sanningen, tjejer köper tidningar som både har Nej, vänta. Jag ska tänka att jag säger rätt. Ja, men tjejer är intresserade av att veta saker om både killar och tjejer. Ja. Men killar är bara intresserade av att veta saker om killar. Och det där lever kvar i att när, för om en kille startar en podd, då skriver killarna på den podden att åh, kul. Du vet, det spelar ingen roll om de är intresserade av ämnet eller inte. Utan det är som att är det en kille som gör det, då räknas det. Om det är en tjej som gör det, då räknas det inte. Du vet, typ så.
Men har man inte ärligt talat blivit fruktansvärt besviken någon gång på alla killkompisar man någonsin har haft? För att de bara så här går upp i rök lite när det gäller. Det är aldrig någon killkompis som har liksom funnits där, som har gjort det lilla extra, som har liksom överraskat, som har gjort liksom varit lite bättre än man hade kunnat förvänta sig, utan det är alltid tvärtom. För att jag vet, och du säger inte, det är inte i killens DNA, utan det kanske är i killens relation till tjejen som det inte riktigt håller hela vägen.
Ja, men det är snarare så att varje kille som skriver någonting på någon, alltså som kommenterar någonting positivt någon gång, då är man så här, wow, kul att han gjorde det.
Ja. Vet,
och det enda han har gjort är att rita eller att skriva ett litet hjärta.
Typ. Alltså ribban är så...
Och så blir man ändå så imponerad. Det är så låga
visst
krav.
Visst är det så. Tänk så enkelt det ska vara. Tänk om man, alltså nu det finns det en kille, killar lyssnar givetvis inte på en tjejpodd. Men...
Nej. Så vi kan säga precis vad vi vill.
Men om det finns en person, en kille nu som av misstag, han tror att skåpet handlar om hur man bygger skåp. Börja lyssna, sugs in i den här podden och så lyssnar han. Världens enklaste tips, alltså visa pyttelite intresse för en tjej. Överraska henne, liksom, var pyttelite, höj liksom ambitionsnivån med 10% och fan, du kommer att få ett pris. Folk kan bli helt, kvinnor kommer bli helt galna av...
Och,
ja.
Verkligen, bästa raggningstipset någonsin. Att, eller bara så här, mänsklighetstipset.
Ja, precis.
Att vara lite bättre än vad man har varit förut.
Men det är också sorgligt att det är allt de ska behöva göra. Och sen ska man vara liksom impad och nöjd. Men jag håller med, man blir verkligen så här, om en man liksom ställer lite frågor och är lite intresserad och typ behandlar den bara lite jämställd, så blir man ju helt så här, men gud, så trevlig härlig människa.
Ja.
Ja. Så jävla sjukt alltså. Vad har man för nivå? Usch! Ja. Jag vet inte.
Men, och jag tycker allra mest att man är så van vid det, att man egentligen, jag kan inte säga att jag har ju brytt mig om det här för att jag har verkligen gått och tänkt på det. Och det stör mig att jag har tänkt på det. Men det är så invant, man är så van vid det. Det är bara så det är. Tråkigt.
Alltså, nu ska jag se.
Trist Magnus, du som klipper det här.
Du är förklara dig. Det här var en härlig sak som hände. Min ena dotter följde med en kompis till skolsystern. Och de skulle be om att få bindor av henne. Inte för att de kanske behövde det i sitt primära syfte. Utan det var, kändes väl lite vuxet och härligt. Och de kanske, jag vill inte gå in på detaljer. Men de kände att det var någonting de ville ha i sina väskor.
Väskor?
Ja. Mm. De gick dit. Skolsystern bara... slog upp dörren så här, och hon hade fått höra deras ärende och bara slog upp dörren och bara så här, är den här, har den stora dagen kommit. Inte så jävla underbart eller?
Sån
pepp från skolsyran. Alltså jag tycker att det blev, tänk om man själv hade fått höra det, själv fick man gå bära den stora skammen över att inte längre vara ett gulligt barn utan förvandlas till någon läskig tonåring. Och det skulle vi inte ens prata om, det här gräsliga som hände. Nej, fy, det var ju inte roligt liksom. Man kan inbilla sig mycket i ens eget huvud då. De här dagens generation, de får liksom skolsystrar som bara... Den stora dagen äntligen kommit! Tänk vad härligt.
Men hörni, det nästa väl, nu när vi också kommer förbi att mens är någonting helt naturligt. Visst kommer klimakterie att vara den nästa grej att ärvra?
Verkligen. Mm. Ja, jag
och det har väl legat där och puttrat ett tag.
Kan en kvinna vara en människa trots att hon är infertil?
Jag har inte pratat med jättemånga om det här, men en kompis som är 50 plus berättade ganska ingående om liksom hennes, hon är stylist också. Hon berättade om hur det var att sitta på så här möten med 25-åriga killar och helt plötsligt bara vred någon på kranen och det bara skvätte svett över hela bordet och ja, så där, hur liksom man hanterar det och så. Men sen sa hon att hon tyckte att det var sen fräscht och härligt och kroppen var liksom utstädad och ren och kände sig redo att gå vidare när det var på andra sidan. Det är jävligt härligt.
Alltså man vill ju gå till någon som då smäller upp dörren och är sådär, äntligen har en stor dörren kommit, klimmisen, vi är där nu, poppa champagne.
Nu slipper du den.
Ja, verkligen alltså. Ja,
verkligen.
Ja. Alltså Peppe, du har rätt. För vad är det man kan fira? Det finns jättemycket att fira i det egentligen.
Ja.
Det är så här, kroppen lugnar sig lite kanske. Det är så här, inget stress med att behöva fundera på så här, bli gravid.
Men det är ju, skillnaden är väl att det är en mindre skillnad, tänker jag. Än...
Att det smyga sig på.
Ja, det beror på. Man kan säkert uppleva det på en massa olika sätt.
Det kan man ju helt styra själv. Om man bestämmer sig för att det inte är det. Utan att det är så här, nu är det nya steget i livet. Och att det
nej,
är så
men det, jag tror inte man kan bestämma, det själv. Alltså, vissa får ju superproblem.
Nej, men jag menar, mentalt inte. Kan man ju bestämma att det är en stor och vacker händelse i ett liv. Och gå vidare till nästa steg. Liksom. You reached level 4, typ.
Ja, undrar om det kommer ske liksom lika definitivt som första mensen. Att det bara, puff. Nu är det slut.
Nej, så är det väl inte.
Eller om det bara kommer klinga.
Ja, nej, men det tror jag är lite... Det är en process. Det händer inte bara sådär. Från en dag till en annan. Ni ser, det är helt sjukt. Vi är ändå 40 plus allihop. Vi borde ju liksom... Det här är ju lika löjligt som att, om vi vore 14 och satt och... Det finns något som heter mens. Förstår? Det är liksom lika orimligt korkat att vi inte har bättre koll på det här. Eller bättre koll, det är ju bara att
fast
läsa sig till.
Men... Alltså, man kan ju inte... Varför ska man hålla på och bry sig om det nu?
Därför att det är naturligt.
Alltså, om man inte är det. Sen kommer man ju börja bry sig om det när det väl händer.
Ja, jo.
Men jag vet inte.
Kanske.
Är du intresserad? Jag är inte det.
Nej, men man kanske borde vara det. Om inte annat för att det liksom förtjänar väl lite så här respekt då liksom. Det var en ganska cool grej.
Ja, men också för att det inte ska vara något skamligt. För jag upplever som klimakterie. Det är liksom en klimakteriekärring. Åh, vilket så virrigt en kvinna som klimakterie svettas och har sig på dåligt humör. Liksom, och kan inte ens få barn. Liksom, på något sätt göra det till... Ja, men lyfta statusen på klimakteriet.
Min mamma har skrivit en bok om klimakteriet. Nej, men... Alltså för jättelänge sedan. Så ni kan få låna den så kan ni lära er. Jag har inte läst den.
Typiskt att...
Blod, svett och tårar heter den.
Din släkt är tidigast med allting.
Men jag tänker man skulle kunna ha det... Om man nu ska göra det som någonting... Det är ju kanske svårt att hitta den så här uspen med klimakteriet. Kan man på något sätt baka in det som att... Nu är det liksom stort. Nu passar man på. Bara rider på den här eventuella känslorna. Och liksom att man bara släpper liksom... Det sista av den behagande kvinnan som man har kvar i sig. Och sen kör man bara på med liksom hjälmen och gasen i botten. Och så bara
men egentligen kör man så är det ju bara positivt. Det som är trist är ju att ha mens.
Ja, men det jag menar. Det är därför det borde firas. Vi borde liksom sätta ihop något litet så här... Ja, några enkla rader. Någon bra liksom... Precis, man borde ha den här... Har den stora dagen äntligen kommit?
Vi kan be Amanda Gorman kanske skriva en dikt.
Ja, precis. Exakt. En liten så här... I pledge allegiance. Lite på den nivån. Med flaggor och fanfarer.
The period we climbed.
Ja, flaggor och fanfarer och liksom... Någon form av lite vita hästar som springer in och gör piruetter i ens ära. Och, ja, man har på sig vita kläder från topp till tå för... Nu kan
ingen kommer att mensa ner dem.
Ingen
70 ner. Unga män som går i parad framför en.
Med stånd.
Ja. Ja.
Ja, självklart.
What's the point annars?
Ja. För de får bara helt tokiga och bara tanke på en klimakteriekossa. Så det blir stånd.
För några år sedan så var jag i Stockholm och Johanna och jag var ute och du vet när man som finlandssvensk kommer till Stockholm tycker man ju att alla är väldigt coola och liksom alla klär sig snyggt där och man vill, det känns så här nästan som ett hedersuppdrag att få vara kompis med coola stockholmare och då börjar Johanna och jag tala om strumpbyxor och Johanna som vanligt rekommenderar de bästa strumpbyxorna hon visste och
det är det jag säger, det är oansvarigt av henne och inte instagramma om allt hon vet. Ja, jag tycker det är dålig stil.
Funkar som tights, funkar som strumpbyxor, funkar liksom som mysbyxor hemma i soffan. Och
så sköna.
Ja, men och det stämmer ju faktiskt. Jag har kvar dem än idag. Och då sa Johanna dessutom, om du går till den här specifika klädbutiken och väsar fram det här lösenordet så då kommer du att få 20% rabatt. Och det har ju otroligt bjussigt. Och så viskar Johanna det. Så viskar hon så här i mitt öra. Käft! Jag bara, fan, keft. Gå hem och googla. Keft, vad betyder det? Jaha, det är någon slags någonting inte liksom... Men hur skulle ni beskriva ordet keft? Alltså, inte så bra.
Jag vet inte, finns det... Ja, du menar så keft.
Ja. Jag tänker att det här är någon slags så här...
dåligt
så Stockholms...
Eller håll käften på danska. Mm. Håll din keft.
Ja. Men jag tänkte att det är någon sån här coola... copygänget mark som reklammänniskor som använde sig av sån här och så delade de ut så här små rabattkoder till varandra som är tuffa ord. Det är liksom en inside joke. Och då går jag till den här klädbutiken, plockar på mig ett par strumpbyxor, glider fram till disken, lutar mig fram och ber så här: "Keft!"
Och vad hände? För det var inte rätt lösen.
Hon ser ju livrädd ut, men slår ändå in liksom 20% rabatt. Jag liksom supernöjd går ut, träffar Johanna senare och säger tusen tack, alltså superkonstigt liksom, superkonstig rabattkod. Keft, jag hade inte väntat mig det. Men tack för den. Och det visade sig att det inte keft var ju aldrig rabattkoden. Det är han efter att säga gift.
Jag tänker hur hon ska ha känt när du bara gift.
Vilken så här mindfuckande diss ändå, ja. Att köra med liksom. Om det är någon som inte liksom, man bara där säger gift. Det kan man ju tolka lite som man vill då. Men det är i alla fall inte bra. Det fattar man ju, ja. Men exakt vad det är man har gjort fel.
Ja, men då kommer en finjävel liksom, glida fram, ser lite hotfull ut och liksom kräver att få rabatt på strumpbyxan.
Men det var i alla fall på en plåtning. Och det var en jättestor plåtning. Och det var Ellos som ordnade den faktiskt. Och de är ett stort företag och sådär. Och kan tänka mig, det har alltid varit mycket så här, tjejer i liksom, tidningsbranschen och så. Men så här, ändå när man har jobbat med stora företag brukar det alltid vara så här, nu kommer snubbarna. Men den här gången var det bara tjejer som höll den här plåtningen. Och det var både fotografer och AD och så. Det var liksom ingen mening, det var ingen snack om det. Det var liksom ingen stor grej. Alltså det var inget så, utan det bara var så. Att det, liksom, det var så tydligt att det var så. De enda killarna som var med, det var liksom killen som beställde lunch till teamet. Det var killen som var assistent till fotografen. Och det var liksom några killar som ändå var så här, hade de där rollerna. Så. Och då tänkte jag på hur himla liksom härligt det är att man ändå får liksom... Alltså alla tider har ju sina mirakel på något sätt och sina under och sina trauman, men det är jävla mäktigt ändå att man får vara med när det är så här. Det är klart att saker och ting inte är liksom, det är klart att tuttar fortfarande säljer på tidningar och sådär som du gjorde 2005, men det är ändå så här, det är i alla fall ute på en jävla resa mot något annat håll som jag tycker är så, alltså jävla mäktigt att få se på och få med om, när det bara mitt framför ögonen händer saker.
Men hörni, jag tänkte på en sak som heter djur. Alltså, jag tänkte på djuren. Och jag, ett ställe där du och jag, Cecilia, red mycket på uppe i Topanga, när du nu bodde i LA, där sysslar de ju med natural horsemanship. Alltså man försöker förstå hästarna genom att jobba med dem också på marken och liksom... Ja, men försöka lära sig hästens rörelser och kommunicera med det som man bara sätter sig på djuret och rider iväg. Då kom jag att tänka på en gammal Kalle Anka-serie som jag läste för typ på 80-talet som handlar om hur det kommer så här utomjordingar till Ankeborg och så ser de hur folk går omkring där och med hundar i koppel. Och ser de så här, gud vad primitivt, de här folket här har ännu slavar, de liksom förslavar andra djur. Och då började jag tänka, är det överhuvudtaget etiskt rätt att hålla på med hästar och hundar och liksom hålla på som vi gör?
Det här, för det känns ju alltid som att alla hästägare och hästmänniskor, de vill så gärna liksom att hästen ska vara, tolka in att hästen är så lycklig och att hunden är så lycklig och sådär. Men de hade väl haft det, fast i och för sig, de får ju mat serverad. Och
fast
liksom.
I den här världen, hur skulle man annars, det skulle ju krävas en helt annan världsordning, tänker jag.
Ja, men det skulle det ju.
Ja, jag tänker att alla dina hästar, eller de som du jobbar med, Pepe, de har ju det ju superbra. Och jag tänker, våra hundar har det bra, de skulle inte ha det bättre om vi inte hade de hundarna. Och sådär. Det tror jag inte. Vad skulle de
det
göra?
Det finns ju allt på en skala. Liksom. Jag tänker, vi har en kompis som jobbar som veterinär och hon säger att djurskyddslagarna i USA är mycket alltså, slöare än de i Norden. Så folk gör lite vad de vill med sina hundar. Mm. Och här är det ju jättevanligt att folk går och skuffar omkring med hundar i små barnvagnar till exempel. Men folk vet ju verkligen inte hur hundarna ska gå ut. Alltså, hon säger också att det blir allt vanligare att man bara har sådana här... vad heter det, såna här, hundarna får inte ens gå ut utan de kissar inne på en liten matta. Nu känner jag mig som...
Det är så konstigt. Det finns inget som gör mig på sämre humör än när hunden har kissat inne. Och det enda sättet att han inte ska göra det är ju att man går ut med honom. Så jag förstår inte folk som kan leva med det på det sättet.
Men de har, jo, men de har en liten så här, de har ju en liten sån här kiss, alltså som katter har ungefär, fast för hundarna. En liten peepad, så ska de gå där och kissa. Mm. Så är de inne, det är hemskt.
Verkligen.
Det är liksom inte rimligt bara.
Men alltså jag tänker vi kommer ju kanske bara längre och längre ifrån. Vad är liksom egentligen naturligt? Det finns väl absolut inget svar på den frågan.
Det är ju också, jag såg ju en gång också i vår park eller när jag var där en tidig morgon och joggade. Då var det alltså en kille som satte sin hund i gungan och stod och gungade hunden.
Och då kan jag i och för sig också se mig själv göra, fast inte för hundens skull utan för att det blir en rolig bild.
Ja, först tänkte man kul idé och sen, men det här känner jag bara som att skaffa en bebis. Eller jag kanske skaffar inte en bebis.
Efter du inte kan ta hand om ett djur, skaffa ett barn istället.
Nej, men ska vi höras nästa vecka igen då?
Ja, men det ska vi verkligen göra.
Vi hörs kul, nästa vecka. Hörni. Då laddar vi på med massor med spännande nyheter.
Jag tycker väldigt mycket om er båda två. Det är roligt att prata med er.
Ja, detsamma.
Hej då!
Hej då!